Den 12 juni 2016 ägde en skottlossning rum på gayklubben Pulse i Orlando, Florida. 49 personer dödades och 53 skadades i vad som ses som den allvarligaste attacken mot hbtqi-personer i USAs historia. Och den värsta terrorattacken i USA sedan attacken mot World Trade Center 2001. Idag ska vi prata om vad som hände den natten.
Jag heter Joakim.
Jag heter Amanda och detta är En gay i taget.
En gaypodd av och med oss, en bög och en flata.
Som av en händelse också råkar vara syskon.
Här diskuterar vi allt som är homosexuellt och mer därtill.
Välkomna!
Hi bitch!
Hi!
Välkomna till ännu ett avsnitt,
ja,
av En gay i taget. Jag måste bara fråga Amanda, vad betyder rant?
Rant är när du typ pratar så här väldigt snabbt, eller du rantar om något.
Kan du då förklara för mig varför jag i förra avsnittet sa att jag hade varit på en Google rant?
Jag vet inte, jag undrar
det. Nej, men alltså, jag vet inte heller. Jag vet inte vad jag menar, jag bara hittade på ett eget
vad
ord.
Vad menar du, att du har varit på en Google djupdykning?
Djupdykning typ? Menade jag.
Djupdykning, ja, okay.
Angående...
Jag tänkte på det när jag lyssnade på vad är en Google rant? Har inte på det.
För er som inte lyssnade på förra avsnittet så är det när jag diskuterade om att jag hade gjort en djupdykning på Google angående vad heter det?
Omvandlingsterapi.
Omvandlingsterapi. Jag sa att jag hade gjort en Google rant. Men det är sånt som händer.
Man har inte alltid koll på
sånt. Jag brukar skapa mina egna ord. Jag har ett ord som är fantalöst.
Vad är det då?
Det är liksom fantastiskt och fabulöst.
Ja, så väldigt bögigt ord.
Ja, if you will.
Helvete vad varmt det är. Idag har vi varit på stranden.
Vi har faktiskt varit och badat och jag har bränt mig på ryggen. Så att det kommer antagligen bli en natt när jag rullar runt bland lakanen. Ensam.
Som vanligt.
Ja, exakt. Det blir ett tungt avsnitt idag.
Det blir
ett väldigt tungt avsnitt idag. Vi ska prata om terrorattacken mot gayklubben Pulse i Orlando.
Ja, Florida.
Exakt. Ska vi dyka in direkt?
Ja, men kör.
Ja.
Nu är alla liksom vanade, så att känner ni att det här är jobbigt att lyssna på, så vet ni innan.
Precis.
Nu att vi kommer prata om
exakt
våld och mot hbtqi-personer och död och elände.
Ja. Det var den 12 juni 2016. Så hade gayklubben Pulse i Orlando, som sagt, latinotema. Och det var något som de hade varje lördag för att liksom få dit mer latinamerikanska besökare och sådär. Då klockan 02:02 gjorde Omar Martin entré på klubben med två olika vapen i handen. Han bar en Sig Sauer MCX som är ett gevär. Och han bar en 9mm Glock som är en pistol. Och helt utan att blinka började han hänsynslöst att skjuta runt i hela lokalen. Mm. Och Omar Martin, innan vi fortsätter, vill du berätta lite om honom?
Ja, jag tänkte att jag skulle göra det. För vi vill liksom prata om monstret bakom attacken.
Exakt.
Lite också.
Exakt.
Han föddes 1986, så, och jag menar 2016 var inte han jättegammal, vad var han då? 30?
Mm.
Han är född i USA i Long Island. Nej, i New York på ett sjukhus som heter Long Island Jewish Medical Center. Han har alltid, sen han var liksom liten, så har han haft tydligen enligt lärare och klasskamrater och sånt behavior issues, alltså okay, beteendeproblem och aggressioner och sånt där. Och 1991 så flyttade de till Florida, hela familjen.
91, då var han alltså 5 år.
Ja, precis. Och lärare som hade han under i skolan när han gick i trean har vittnat och sagt att han var väldigt aktiv, kunde inte sitta still. verbalt abusive, alltså vad kan man säga, misshandlande.
Ja, men alltså,
verbalt misshandlande.
Ja, mot andra klasskamrater.
Precis, då, otrevlig och aggressiv. Pratade mycket om våld och sex och alltså var på folk och var bara allmänt våldsam redan från en liten, alltså från en
ung ålder.
Ung ålder. Och i sjunde klass så var han tvungen att flytta till en separat klass eller till, för att liksom för att han skulle undvika att hamna i konflikter med andra, med andra elever. Han hade som sagt väldigt mycket problem med sitt beteende och sina aggressioner. Och hans klasskamrater på den tiden har vittnat och sagt att han var mobbare. Mm. Han var respektlös mot tjejer och betedde sig som att han var bättre än alla sina klasskamrater.
Så det här var liksom ingen, för man har ju hört om många andra alltså skytta, eller vad säger man, alltså sådana som har skjutit och gjort så här skolskjutningar och sånt. De har, många av dem har varit loners.
Precis, han var väl lite, för det står även att han var, han själv blev mobbad för sin vikt och för det faktum att han var från Afghanistan, från original, alltså hans föräldrar,
hans
var
föräldrar var det,
så det, han blev liksom mobbad för det och för sin vikt. Och så var han väl, ja men han hade, han bråkade mycket med folk och var,
men han var respektlös mot tjejer.
Ja, han var respektlös mot tjejer. När han var 14 år så blev han relegerad, heter det så? Expelled, relegerad från skolan.
Relegerad, ja.
Efter att han hade börjat bråka under en mattelektion. Och då blev han kort arresterad av polisen, fast utan att bli liksom...
Då har det liksom
han,
inte bara varit en liten lätt konflikt.
Nej, precis. Då släppte jag honom kort efter, men polisen var tvungen att komma dit för att han betedde sig så pass illa.
Mm.
Och sen när han blev lite äldre så fick han gå på en skola som hette Spectrum. En alternativ high school för elever som hade problem med beteendet. Och tydligen under när 11 september skedde så var han, hejade han och var glad för att det hade hänt typ i skolan. Och han var inte, han var typ, jag tror han var typ 15-16 år.
Och då skulle han vara en som gjorde den näst största terrorattacken då,
efter
bara
det, ja precis. Och då sa han till sina klasskamrater att tydligen så var Osama bin Laden hans farbror, vilket inte var. Och att hans, och att Osama hade lärt honom hur man sköt med en AK-47. Och alltså massa sån här, men han var ju
fascinerad. Var han lite mytoman?
Ja, men han var ju väldigt fascinerad av våld och av terroristgrupper och sånt där. Och så liksom efter att han hade liksom varit sån här och hejat på det här med 11 september och sagt att Osama bin Laden har lärt han skjuta för att det är hans farbror, så hade ju skolan då ringt till hans pappa och så hans pappa hade kommit och liksom plockat upp honom och tagit hem honom. Och han blev avstängd från skolan i 5 dagar. Och när han kom tillbaka sen några dagar efter då, till skolan, så satt de på skolbussen på vägen till skolan. Och då skrämde han andra elever på skolbussen för att imitera ett exploderande plan. Så han var ju väldigt så här... Och sen... alltså de en gammal rektor har sagt att de försökte liksom prata med han och han fick träffa kurator och så här, men det hjälpte liksom inte. Det som jag tycker är ganska alltså sjukt ändå, det är att hans pappa tydligen jobbade för FBI fram till typ 2011 eller något sånt där. Och år 2013 hamnade Omar för första gången på deras watchlist för terroristgrupper.
Så, okay, så de har en watchlist på folk de misstänker, kan göra en.
Och,
men hur hamnar man på en...
Jag vet inte, jag tror watchlist. Det handlar om vad du liksom vad du liksom går in på datorn, vem du pratar med på internet och sånt där. Och tydligen, när han var på Pulse då, så sa han ju att han gjorde detta i sympati med IS.
Ja.
Men han var även, alltså innan allt detta, så han var för alla terroristgrupper. Mm. Även sådana som var liksom IS-fiender. Han ville bara vara en del av våldet. Alltså han var fascinerad av våld. Och så efter 2013 så hamnade han ju på den här listan. Och sen tog de bort honom och sen hamnade han på listan igen 2014. För han blev linkad till någon självmordsbombare i Syrien. Alltså en självmordsbombare som hade självmordsbombat sig själv i Syrien. Och sen han satt och kollade på jihadistvideos och så här beheading, alltså när de huggde av huvudet av folk och sånt. Och hans fru tydligen, han hade en fru under denna tiden, alltså senare tiden. Alltså hon brydde sig typ inte att han satt och kollade på såna här videos tydligen, för att FBI hade ju clearat honom. Men det betyder ju inte att han inte...
Men alltså även om gumman, även om FBI har klärat honom, så borde du kanske titta vem du har bredvid dig i sängen.
Ja, men exakt lite så. Och han,
nu lät det säkert fel mot kvinnor som kanske har män som inte... För det kan man ju inte alltid se.
Nej.
Men...
Bara för att liksom någon har clearat. Om någon kollar på sådana konstiga videos, så klart att man, då borde ju det vara en varningsklocka.
Ja, exakt. Men vi ska inte
skylla på kvinnan. Victim blame inte. Henne. Nej, liksom. Nej. Men sen, när man har läst så här om hans uppväxt, så känns han som en person som alltid har varit fascinerad av våld, oavsett vart våldet kommer ifrån. För det var ju så här, han sa ju att han gjorde detta för IS på Pools, men han var ju bara allmänt fascinerad av terrorister.
Ja, men han ville bara, alltså, spelar ingen roll vilken...
Ja, och liksom IS var det nya då, så att han bara, men nu är jag för dem. Han ville bara vara våldsam och han hatade homosexuella.
Och sen då, fast forward till 12 juni 2016 då. Som sagt, han bar en Sig Sauer MCX och en 9mm Glock. Klev in, liksom bara rakt in. Det befann sig då cirka 320 personer inne på Pools. Vissa siktade han på direkt. Och du vet, gick in och sköt på. Och vissa träffades av bara farten, om man säger så. Alltså du vet, när han liksom pepprar. Det kanske är fel ord, men du fattar vad jag menar.
Men han har väl sånt, vad heter det, maskinvapen? Och då är det väl bara att det kommer skott.
Ja, jag antar det. Alltså tänk dig, över 320 personer som var där för att festa, ha kul, dansa, umgås.
Ha sig själv.
Ja. När alla plötsligt hörde alltså flera smällar som, ja men rätt och slätt överröstade musiken. Vissa trodde att det var en effekt som de hade lagt till på låten som spelades. Men ja, alltså vissa liksom, alltså, så det blev lite förvirring.
Ja, det är klart.
Men vittnen har berättat i efterhand att allt gick till kaos på en sekund. Liksom. Att från att stå och dansa tills liksom bara rent kaos. Samtidigt som han börjar skjuta ner folk och kaoset liksom rullar igång, så befann det sig en polis på plats som hette Adam Grueler inne på nattklubben. Han var inte där i tjänst som polis den kvällen, utan han var där för att han hade ett extra jobb som ordningsvakt. Och Adam Grueler reagerade ganska snabbt och drog fram sin pistol och började skjuta mot Omar. Men han insåg tidigt att hans pistol inte hade en chans mot Omars vapen. Så Adam Grueler tog skydd samtidigt som han ringde på förstärkning då, såklart. Och i samma stund såg Adam att Omar höll på att fly ut genom nödutgången. Så han började skjuta mot Omar igen för att han inte skulle kunna fly. Detta gjorde att Omar vände tillbaka in på klubben och fortsatte skjuta ner fler offer. Han sköt även på kroppar som redan låg ner. Och vittnen har berättat att enda gången han tog en paus var när han laddade om sitt vapen. Samtidigt så var det så hög musik och mörkt och lokalen, så paniken var liksom total. Alltså det var ingen som hade tid att stänga av musik. Eller du vet, det var liksom,
nej,
allting bara hände ju.
Alla sprang väl för livet liksom. Det är ingen som tänker på att tända och stänga av musiken i det läget. Man bara springer.
Ja, ja. DJ:n hade berättat att han liksom gömde sig bakom DJ-båset. Och ja, det var så sjukt. När förstärkningen kom, alltså polisen då, andra poliser, så hade Omar lyckats ta sig in på en toalett där han höll massor utav människor som gisslan. Och folk har berättat att när han tog sig in på toaletten och började skjuta precis innan han tog dem som gisslan, så tog vissa av dem som var där inne skydd under redan döda kroppar.
Det är så ofta man har hört om skjutningar när folk måste göra så. Alltså, tänk den trauman. Av
eller bara liksom spela döda och hoppas att han inte skjuter.
Men exakt, men tänk den trauman. Tänk om det är din kompis du behöver lägga över dig. Alltså, alltså fy fan, alltså usch.
Och de som var fast med honom inne på klubben varnade larmcentralen att det fanns en risk att han hade bombväst, för han hotade att spränga sig själv. Under tiden allt detta hände så ringde han själv 911, sa sitt namn och svor, som sagt, som du sa då, han svor trohet till terrorgruppen IS, Islamiska staten som det står för. Han refererade även till andra terrorister som gjort andra terrorord, som hans homeboys. Typ som han som gjorde den här attacken i Boston, du vet, på det här
maraton.
Ja, exakt, typ de, såna liknande. Och ett vittne berättade också att han under skjutningen hade sagt att Amerika skulle sluta bomba hans hemland.
Ja, jo, men det läste jag också när jag läste på.
Han höll gästerna inne på toaletten som gisslan i ungefär 3 timmar. Under tiden som polisen försökte tala honom till rätta via telefon. Och de hade en sån där special, vad heter det, specialist. Du vet,
vad fan heter det, sån förhandlare typ.
Ja, sån där hostage-person.
Negotiator.
Ja, precis. Och de försökte liksom prata honom till rätta. Det var ju full polisstyrka på plats, även brandmän och du vet allt sånt.
Allting, ja.
Ja. Samtidigt hade faktiskt polisen lyckats få ut en del gisslan redan. Genom att göra små hål i väggarna utifrån. Typ där det satt ventiler, där det var lätt liksom att göra hål. Så jag gissar att det kanske var typ som en stor toalett. Där han höll dem som gisslan. Och i denna fanns det antagligen bås då.
Där folk gömde sig.
Men att han liksom höll hela toaletten som gisslan om vi antar det. Och sen så samtidigt som han var där inne så var det folk ute på klubben som kanske inte vågade röra sig åt olika håll, så att de smet ut via ventilerna. Med hjälp av polisen då.
Fy fan.
6 stycken poliser på plats sköt till slut ner en stor glasvägg för att ta sig in och började följa ljudet av skott, vilket ledde dem till toaletten såklart. Och när Omar stack ut huvudet ur ett av toalettbåsen så sköt de mot honom. Och vad jag förstår det så sköt båda parter mot varandra. Men det var liksom, jag tror att han träffades typ 2 gånger, men det var ingenting som, inget dödande skott eller så.
Och där har man, alltså han hade ju säkert världens adrenalin, så han var säkert stoppad av att få en kula typ i armen.
Precis. Men när Omar och poliserna slutat skjuta mot varandra då för en stund, så fick poliserna order att ställa sig i position istället för att storma toaletten. För att inte riskera någonting. Och jag antar att det innebär att de stod kvar beväpnade, men utom synhåll för Omar.
Precis, för att inte han skulle
få skjuta mer. Ja, exakt, för han hade slutat skjuta just då. Liksom, så att de, efter en kvart efter just detta då, så anlände SWAT-team till platsen och tog över. De försökte med hjälp av en bomb spränga bort en vägg till toalettens exteriör, alltså från utsidan då.
Att de vågade det, att de inte var rädda.
Ja, jag liksom inte riktigt så här.
Varför
gick de inte in? Alltså det är lite sådär luddigt.
Ja, varför fick de inte in via taket?
Ja.
Ja, vi är inte poliser.
Nej, precis. Hur de tänker. Så det var liksom, de försökte spränga utsidan av själva klubben, spränga bort en vägg då för att rädda just det, såklart. De vill ju få ut så många som möjligt samtidigt, och huvudingången hade de inte fått ut så många.
Nej, såklart. Så, de vill ha stor i utgång.
Exakt, exakt.
Men
väggen var byggd på ett sätt att det gick inte att spränga bort den. Så istället så kom en polisman och körde in med en stor jävla Lenko Bearcat in i en vägg.
Vad fan är en Lenko Bearcat?
Jag ska förklara det. Han körde in i en vägg på norra sidan utav toaletten. Och en Lenko Bearcat är ett fordon som militär och poliser använder sig mycket av. Jag förstår det som att det är som en pansarvagn på hjul.
Aha, en sån stor fet jävla.
Precis.
En tank helt enkelt.
Ja, exakt. Ja. Med hjul, alltså såna liksom... Och detta krossade i alla fall till slut väggen på den norra sidan.
Men sjukt att den kunde krossa det, men inte bomber. Känns som att bomber.
Ja, men det var en annan vägg.
Ja, det var en annan vägg. Ja, okej. Okay. Ja, men nu är jag med.
När väggen väl var nere så använde de sig utav 2 stycken distraktionsgranater. För att distrahera Omar. Och en distraktionsgranat är... Det är som en handgranat. Men den är inte dödlig, utan den ger verkan genom tryck, ljud och ljus. Så att han liksom
blir distraherad. Tror att det är,
exakt. Och detta gjorde att de till slut fick syn på Omar i öppningen då. Och kunde skjuta honom. Han blev skjuten 8 gånger och dog runt 17 minuter över 5 på morgonen. Samtidigt så twittrade ju polisen liksom till allmänheten under tiden och så här, hur det gick och sådär. 30 personer blev räddade från att ha suttit gisslan. Men sen, alltså själva räddningsarbetet tog hela natten. Då polisen var tvungna att gå igenom hela lokalen och alla kroppar inne i lokalen för att se vilka som levde. Och man sa typ, om ni hör mig, räck upp handen. Om du lever, räck upp handen.
Alltså, det är klart att de som gömmer sig är fortfarande rädda att det inte är över liksom.
Precis.
Man kan inte lita på att någon bara ropar jag är polis. Det hade inte jag litat på. Jag hade ju stött kvar där jag
var. Alltså... Sen också, du vet, du kan få en sån chock att du blir apatisk, att du bara ligger, du kan inte röra dig.
Exakt, exakt.
Alla poliser som var där, som har vittnat i efterhand, och de som såg alltihopa, de har i efterhand sagt att de har jobbat med insatsstyrkan i över 20 år men aldrig varit med eller sett någonting värre i hela sina liv.
Fy fan.
Och man har ju läst en del tragiskt av en del av offren. Mm. Det finns så här olika artiklar om varje offer och sådär. Mm. Och det var några som tog mig liksom extra så här. Men en tjej som hette Amanda Alvere. Hon hade laddat upp filmsnuttar från festkvällen på sin Snapchat under hela kvällen liksom. Och bland de sista klippen på hennes story kan man tydligt höra skottlossningen i bakgrunden. Och man ser tydligen hennes rädda blick i slutet.
Typ det sista klippet.
Ja, och det var det sista hon postade, för hon var en av dem som dog. Oh, jag har inte kollat på det, för jag klarar inte sånt.
Nej, jag klarar inte av sånt. Nej,
alltså
nej.
Jag menar, visst att gräva sig ner i det och läsa om det, men att se det.
Nej, fy, jag måste ha någon sorts avstånd för att kunna leva som en normal människa.
Den yngsta att dödas var 18-åriga Akira Monet Murai från...
Åh, det var hon med basketgrejen, va? Ja.
Hon var från Philadelphia. Hon hade rest till Orlando för att fira att hon hade gått ur high school och fått ett basketstipendium och skulle börja college.
Fyfan.
Hennes föräldrar fick ett sms av henne runt 2 på natten då hon bad om att få, bli hämtad på grund av att det var skottlossning på klubben.
Alltså,
och hon hade senare ringt sina föräldrar inifrån toaletten där hon hade gömt sig och skrek till dem att hon hade blivit skjuten och höll på att förlora en massa blod. Och hennes föräldrar fick sen reda på att hon var en av offren.
Oh my god, fy fan.
En annan hjärtskärande grej från ett av de andra dödsoffren som hette Eddie Jamoldroy. Det var 2:06 på natten fick hans mamma 2 sms av honom. Och det första var: mamma, jag älskar dig. Och det andra var: de skjuter på klubben. Och det var precis innan han själv föll offer för skjutningen och dog. Alltså det finns tydligen fler berättelser om offer som har smsat sina nära och kära.
Jo, men det har jag läst om. Alltså jag gråter.
Det var en utmaning att liksom gå in. Man har ju vetat vad som hänt, men det här alltså detaljerat liksom. När det typ 5 minuter efter att det hade börjat så skrev Pulse på sin egen Facebook-sida. Samtidigt som det skedde, liksom allihopa som befinner sig inne på Pulse just nu, ge er ut och fortsätt springa. Spring ut och fortsätt springa, typ.
Mm. Alltså då är det ändå, jag måste säga ändå, då är det ju någon som har tagit sig tiden att göra det. Som sagt, det är på plats och liksom, alltså det är ändå stort att ens tänka på att göra en sån grej.
Mm.
För många i en sån här situation så är det ju förståeligt att man bara tänker på sig själv och bara springer.
Ja, gud ja.
Men att någon ändå har gömt sig eller tagit sig ut kanske i och för sig. Men alltså att de ändå har tänkt att vi måste lägga upp det här på Facebook så att folk, för att varna folk. Det tycker jag är ganska stort att man har den mentaliteten.
Nej, alltså, ja. Det var 49 personer som dödades. 53 som skadades. 50 personer som dog då med Omar själv.
Mm.
Men det var 53 som skadades av skott, alltså av kulskott. Men det var sammanlagt 58 som skadades överlag. Det är säkert folk som har ramlat eller blivit nedtrampade och sådär. Och Omars pappa gick efteråt ut i media och sa typ att han inte under några omständigheter står bakom Omars attack. Och att Omar inte hade visat några tecken alls på att blivit typ radikaliserad, fast det kan man ju ifrågasätta med tanke på det du vet.
Då kan man ju ifrågasätta hur bra kontakt de har haft kanske.
Exakt, med tanke på att han ändå var på den här watchlisten.
För jag tycker det är så sjukt att pappan har liksom jobbat för FBI 2 år efter han har slutat på FBI. För han var någon hemlig informatör tydligen för FBI fram till 2011. Och sen 2 år efter så hamnar han på deras första watchlist. Eller
och han säger liksom ut i media att det fanns inga tecken på att han höll på att bli radikaliserad.
Att inte någon av hans kollegor bara, men det här efternamnet känner jag igen. Fast i och för sig, FBI är ju stort. Det kan ju vara FBI
men frågan är också, inte, men sen är det också, var han radikaliserad eller var han bara, ville han bara utföra våld?
Ja, men alltså, det förstår du? För att, vad jag har fattat det som i alla fall när man radikaliseras till såna här extremistgrupper det är att de oftast rekrytera dig som barn redan och hjärntvätta dig. Alltså att du blir hjärntvättad redan från barn och att du tror att det här är denna rätta.
Exakt.
Men kollar man på hans profil så har han ju liksom bara växt upp och varit allmänt våldsam och haft beteendeproblem. Så frågan är om inte han bara tyckte att han själv valde att göra detta helt själv och att han bara var fascinerad av terrorism i allmänhet.
Men det pappan sa också, det var att det enda han visste, det var att han, alltså han visste att Omar var öppet homofob och att han stod för att han var homofob. Och han hade tydligen flippat över efter att ha sett 2 män kyssa varandra på stan och typ sådana saker. President Barack Obama höll tal såklart efteråt. Dagen efter, där han sa att detta var ett rent hatbrott och en terrorattack. Och att när någon attackerar en grupp på det sättet, oavsett minoritet, så är det ett brott mot hela nationen. Men att hans tankar går extra mycket ut till homosexuella, bisexuella och transpersoner i denna svåra tid. Och att det var en extra sorgsen dag för hbtq-rörelsen. Och han nämner också det, att bara det faktum att så många som blev, alltså att så många blev dödade på ett ställe där man skulle kunna få vara sig själv fristad, och få frihet liksom, att stå för vem man är, det är förödande liksom. Och det talet, alltså det, jag är ingen
gråtare
men fy fan alltså.
Och sen är han, alltså just Obamas röst och han kan ju tala, liksom alltså det verkligen tar i hjärtat på sätt.
IS tog ju på sig attacken via en del av sina sociala kanaler. Men Floridas senator Bill Nelson sa under en presskonferens att det är inte bekräftat alls. Och att det är tydligen vanligt att IS tar på sig sådana här dåd oavsett om de är inblandade eller ej. Ja, för att det typ styrker dem också som grupp liksom.
Du styrker rädslan för dem.
Exakt. Efter attentatet så har gayklubben Pulse blivit en nationell minnesplats.
Det finns ett fotbollslag i Orlando. Ett, inte amerikansk fotboll utan riktig fotboll med fötterna och en rundboll. Ett damlag som heter Orlando och efter detta hände så döpte de om sig till Orlando Pride.
Ja, det är så fotbollslaget
heter Orlando Pride. Och det tycker jag var väldigt fint.
Men alltså det fanns en artikel på Expressen.se som jag hämtat mycket information. Jag hämtat två artiklar på Expressen. Den ena var terrorattack på en nattklubb i Orlando, alltså typ bland de första artiklarna då. Och den andra var de blev offer för terrorattacken, och just den artikeln, de blev offer för terrorattacken, gick väldigt mycket ingående på liksom varje offer. Och så har jag lyssnat på P3 Nyheters dokumentär Massaken i Orlando. Alltså, alla måste lyssna på den. Den är hemsk på ett sätt. Man hör liksom ljudklipp från
skottlossningen.
Nej, den är 26 minuter ungefär. Men så bra. Alltså, jag lyssnade den när jag var ute på min powerwalk. Och jag liksom... Jag blev så tagen av att höra, om man hör lite av Obamas tal också i den. Alltså jag rekommenderar alla att lyssna på den. Den är så bra. Du måste lyssna på den om du inte har gjort det.
Ja, jag har faktiskt inte lyssnat på det, jag ska göra det.
Ja. Och så har jag hämtat från amerikanska Wikipedia också.
Ja, jag har använt mig mest av amerikanska Wikipedia på Omars. Han har ju en egen sida där man kan läsa om hans tidigare liv och allt sånt där. Så att, där har jag hämtat min information.
Alltså jag kan liksom inte... Jag kommer nog inte aldrig kunna greppa hur, jag menar, de överlevande liksom, att de måste ju få så mycket terapi efter det här. Hur går du från att liksom stå och dansa till att helt plötsligt, jag menar, tänk sådana som kanske inte liksom har först reagerat, de har bara sett att fan vad är det som händer, folk börjar springa.
För det, jag menar, det är hög musik, då det gör det svårare att registrera något annat. Du har kul, du står och dansar, du står och hoppar, du står och sjunger och sen helt plötsligt bara, alltså den skiftet i stämningen måste ju, hur fort det går.
Det var man hör en mamma i den här P3-dokumentären som står utanför klubben, för det var ju flera föräldrar och andra som kom dit och stod utanför under gisslandramat liksom. Och man hör en mamma som är helt förstörd för att hon vet att hennes son är där inne. Hon har precis sett sin sons pojkvän åka iväg med ambulans, men hon vet inte vad hennes son är.
De visste att de var till bredvid varandra.
Ja, precis. Och det är flera berättelser.
Hennes son var en av dem som dog, va?
Ja, jag tror det. Och det är flera berättelser av folk som har skyddat sin partner och sådär och dött på grund av det.
Alltså, fy fan.
Men alltså, den här... jag är så tagen. Vi har ju alltid vetat vad det är, för att självklart...
Ja, det är klart man har vet.
Men när alltså, du går in i detaljer, så det var en utmaning, alltså, det måste jag säga.
Jag kommer ihåg när det hände och man liksom följde det på nyheterna och det var alltså så jävla tragiskt. Men nu när man liksom har gått in och läst mig, du har ju läst mig ingående om själva attentatet och jag läste lite mer om honom. Och alltså jag avundas ju inte dig att du har behövt gå in i mer djupdykt i det här, för att det är klart att man ska någonstans, så kan det vara bra att göra det för att inte bra kanske, men du förstår.
Ja, men jag fattar. Liksom, men alltså, gränsen gick där när man liksom, det fanns chans att se den här Amandas Snapchat-video från när man, det, ja, det
nej,
klarade
men,
jag
nej,
inte.
Nej, men precis. Men det är ju samma när folk typ lägger upp.
Och jag är ändå en sån, du vet, som jag konsumerar ju true crime något så
ja, men alltså
osunt.
När man hör eller läser, då kan man
ja,
ta
men jag kan inte
från det. Men jag
se.
Kan inte se, nej, precis.
Nej.
Alltså, men det är ju samma när det händer någonting typ i, alltså men typ som den här polisen som blev skjuten i Göteborg för några veckor sedan. Det var ju någon som hade lagt upp en video på när det hände. Jag kunde inte titta på det. För att jag vet att jag inte hade klart av att se det. För jag kan inte se sånt hemskt. Jag kan läsa om det och höra om det. För att det är viktigt att ta till sig den informationen om vad som händer och sådär. Men alltså jag kan, det där går gränsen av att titta på. Det är samma när folk släpper typ bilder från... Man kan ju hitta sådana grejer, typ bilder från crime scenes.
Ja, nej, men,
och,
nej, men det var det jag skulle säga. Jag är liksom en true crime-nörd. Men när det kommer till bilder, alltså jag vill inte se...
Nej, exakt.
Jag lyssnar på berättelser. Ja, exakt. Det är därför också, det kanske låter lite, men jag har lite svårt när det kommer till liksom mord och sånt som har hänt i ens närhet, alltså typ i Göteborg eller i Sverige. Det är lättare om det är typ i liksom ett annat land, för då får man en annan distans att liksom det är som en annan verklighet.
Precis, det blir inte lika, det känns mer verkligt om man tänker att det har hänt typ två gator bort från där man bor kanske.
Precis som det här med Pulse Nation, för att man tillhör den gruppen HBTQ.
Då blir det mer.
Ja.
Alltså man
och det, jag menar absolut inte att det är mer, att det är mindre hemskt för att det är ett annat land. Men
nej,
menar, man har en geografisk liksom en.
Men alltså ju närmare det kommer ju jobbigare blir det någonstans.
Exakt.
Just
ju närmare det kommer dig själv.
För man kan tänka typ, det kunde lika gärna varit jag som var på den gatan när detta hände. Alltså typ så, som när det med lastbilen i Stockholm. Jag var ju i Stockholm då. Och då var det så här, alltså, jag hade lika gärna kunnat gå på den gatan. Nu var jag lite längre bort som tur var. Men det var, vi hade inga planer för den resan. Vi skulle bara vara där och ha det gött typ. Vi hade lika gärna kunnat vara på den gatan. Och då blev det så här, och hela stan stannade upp. Och det var så här andra gången någonsin jag var i Stockholm. Jag hade aldrig varit i Stockholm en gång innan. Och det var bara en rolig helg jag och min kompis skulle göra liksom. Och så hände det. Och det är också en sån, han som körde den lastbilen och in i folkmassan, han trodde ju, eller han hade ju planerat att göra det under Pride-parad. Och så blev det en vanlig dag som han gjorde det. Och jag hamnade i en diskussion, för att jag brukar inte gå in på Facebook-kommentarer och sånt. För att när det handlar om HBTQ-grejer.
Nej, för att man blir
för
bara...
För att jag blir rädd över mänskligheten. Men jag gjorde det på en artikel. Och hamnade i en diskussion, för jag kunde inte hålla käften, med en människa som påstod att flaggan, Pride-flaggan, inte behövs i Sverige längre. För att vi har det så bra här, alla gays. Så att vi behöver inte flagga med det mer. Vi behöver inte ha Pride och sånt. För att det är onödigt, för vi har ju alla våra rättigheter här. Och då tänker jag bara, okej, men det var en människa för, vad blir det, 5 år sedan som körde rätt in på en gata för att han trodde att det skulle vara en Pride-parad där i Sverige. Så nej.
Så här är det. För det första, om vi ens ska behöva ha den diskussionen med en person på Facebook, bara det är ett bevis på att vi behöver den flaggan.
Exakt.
För det andra, vi har det bättre än många andra länder.
Absolut.
Om man jämför.
Ja.
Men jag menar, alla har sin egen, alla står sig själv närmast och har sin egen kamp liksom. Sen är det också så, vi låtsas som att det var helt okej i hela världen. Alltså det var helt okej att vara gay. Det var liksom, det är fullt normaliserat, säger vi. Vi ser att det kanske är det om 70 år. Vi kan ju hoppas i alla fall. Så kommer Pride-flaggan ändå behövas. Precis som att vi firar världsfredsdagen, eller vad fan heter. För att det har varit...
Att FN-flaggan visas. Alltså
exakt.
Allt sånt.
Så att vi firar att kvinnors rösträtt... Att de, vi firar att de inte hade rösträtt. Nej, jag menar att vi firar att
de fick
rösträtt. Det firar man ju fortfarande. Ska man säga då bara, men det behöver vi ju inte fira, för nu har det ju rösträtt. Alltså, det är liksom,
det är ju...
Så att även om det någon gång i framtiden blir helt normaliserat, så kommer Pride-flaggan fortfarande behöva finnas som ett,
som en symbol
och som en ihågkommelse på att vi
en del
har haft
av historien.
Det.
Ja, precis, och det är viktigt att komma ihåg sin historia, så att, ja, där blir jag arg, men jag försöker inte gå in på kommentarer, men ibland gör jag det och så blir det så här.
Nej, jag försöker också det, för att jag kan inte hålla mig.
Nej,
och jag
kunde inte hålla mig.
Nej.
Och så blir det så här, så blir jag bara mer upprörd och så får jag vara hela min kväll förstörd.
Ja, men det är ju det. Ja. Det är det.
Men gud.
Så det var detta om terrordådet i Orlando 2016 och det finns ju mycket mer att läsa. Jag tror att det är viktigt att göra det. Är man en känslig person så behöver man inte.
Nej,
men jag rekommenderar P3 Nyheter dokumentär Massaken i Orlando, för att den på 26 minuter blev jag så tagen.
Ja, men det blir så här ögonupplevelse.
Och sen liksom i slutet där man hör en del av Obamas tal, då var det liksom, alltså jag var ute och gick och det var 30 graders värme. Jag var uppe liksom.
Du var glad att du svettades, för du inte
jag svettades så mycket och det rann från ögonen och det rann, alltså, och jag som sagt, jag är ingen person som gråter, nej. Men det var ah, nej, tungt. Det var jävligt tungt, vad säger jag. Så det rekommenderar jag.
Ja, men absolut. Hoppas att ni har lyssnat hela och att det inte var allt för jobbigt att lyssna på. Ja, vila i frid, alla offer.
Precis, och kom ihåg den här händelsen, alla. Mm. För att det är en attack mot oss som HBTQ-personer.
Mm.
Och det får vi aldrig glömma.
Och flagga gärna med din Pride-flagga.
Tack för idag.
Tack för idag.